Jag har satt en liten kort rubrik på dagens predikan. Och den lyder, det är fyra ord bara. Det är orden, klaga inte på varandra. De är hämtade ur Jakobs brev. Klaga inte på varandra. Man måste säga inledningsvis att Bibeln har en alldeles fantastisk förmåga att hålla ihop smått och stort. När man öppnar Bibeln så är där stjärnehav att liksom drunkna i. Och så finns, nästan intill, så finns den här pyttesmå ryggradslösa djur som nästan ingen människa ser. Så små så att hälften faktiskt inte finns. Där är skaror som ingen kan räkna och i nästa kapitel ensamma luggslitna vandrare. Det är evigheters evigheter det spänner över. Och så är det så här knappt mätbara ögonblick av nåd. I Bibeln talas om stora övergripande verkligheter, om frälsning och återlösning. Och mitt i de talen finns de här till synes väldigt, väldigt vardagliga utläggningarna som handlar om pengar som vi just pratade om, som handlar om mat och dryck och inte minst vardagssamtal eller vardagsmöten. I Jakobs brev, som jag ska låna min text ur, jag kan säga om Jakobs brev att det tillhör de så kallat allmänna breven i Nya Testamentet. Alltså brev som inte hade enskilda adressater utan som var riktade till hela kristenheten. Och man måste säga om Jakobs brev att det är från början till slut ett väldigt, väldigt allvarligt brev. Men där finns ett sånt där vardagsråd, det där om att inte klaga på varann. Och det intressanta är att det finns mot fonden av att det kommer en räkenskapens dag för oss alla. Och här kan man tala om perspektiv. En dag, det är liksom bakgrunden till versen jag strax ska läsa. En dag så ska människan stå inför den rättvise och rättfärdige domaren. Och är det då inte smått fantastiskt att när Bibelns författare ska avslöja vad för slags liv vi ska leva och som kan stå frimodiga inför denna dom, så hamnar det i något så vardagligt som att man, så att man kan säga att det känns som om det här liksom är, det är framsprunget ur en händelse hemma i vårt eget kök. Jag läser ur Jakobs brev 5:19. Klaga inte på varandra, så blir ni inte dömda. Domaren står för dörren. Klaga inte på varann, så blir ni inte dömda. Domaren står för dörren. Jakobs brev präglas av en stor etisk medvetenhet rakt igenom. Kanske faktiskt i högre grad än de andra breven i Nya Testamentet. Mycket i Jakobs brev kan man säga, det är inte ett specifikt kristet material. Jesus nämns till exempel bara 2 gånger i de här 5 kapitlen. Det mesta som skrivs i Jakobs brev, det är allmänmänskligt material, alltså som rör oss alla. Och jag tänkte också närma mig den här anvisningen att inte klaga utifrån ett ganska allmänmänskligt perspektiv. Men först ska jag börja med att klaga lite. Själv sen ni får höra hur det låter. Och ska jag säga att det är något hemskt vad det klagas nu för tiden. Alltså, måste du hålla på så där med benen hela tiden, säger en trött mamma till en pojk som är ännu tröttare än henne. Ja, sen som alltid. Du sa att vi skulle mötas 10:00 och nu har stått här i 20 minuter och väntat, väser en tonårsflicka till sin pojkvän som kommer svettigt insläntrande. Bromsa inte så häftigt, Arne. Pizzakartongen glider ner ur knät, säger en trött hustru till sin livskamrat. Och vad du tjatar. Så otroligt vad du tjatar. Och att du aldrig kan lära dig att ställa in disken. Hur många gånger har jag sagt detta? Och så skulle vi kunna hålla på här en förmiddag. Ganska lätt. Så lite härligt tycker jag att Bibeln gör faktiskt processen kort med allt det där. Inga om och inga men. Utan 4 knastertorra ord när Bibeln säger Klaga inte på varann. Punkt slut. Inget prut och inget tjut. Att klaga, och det är den underliggande meningen, att klaga är nämligen inget bra sätt enligt Bibeln att slå följe längs vägen med en annan människa. Klagandet gör vägen svårare, inte lättare. De senaste dagarna, här kommer en liten brasklapp. De senaste dagarna, sen jag bestämde mig för detta ämne som var förra söndagen, så har jag pratat med min familj om detta. Utifrån någon slags insikt av att jag vet att jag inte är någon perfekt förebild på detta område. Jag vet hur lätt jag själv har liksom att ta till klagovägen ibland. Så frågade jag dem om de tyckte att det var okej att jag pratade om detta, trots att jag är en av alla de som själv misslyckas just på det här området. Och då svarade de i kör att de tyckte att jag kunde prata om ändå. Jag tyckte det var väldigt skönt. Det intressanta att samtala om när vi möts är ju till syvende och sist inte allt det där som vi lyckades med, allt som vi behärskar, utan det som är intressant är faktiskt det vi kämpar med. Alltså det som vi därmed också vill förändra. Där kan vi som människor slå följe med varann, inte i det som lyckades. Det är liksom riktningen som är spännande, inte hur långt man eventuellt har kommit på den vägen. Så rådet om att vi inte ska klaga, det hänger liksom inte i luften. Vi får i den där korta versen i Jakobs brev inte bara liksom ett pekfinger och en uppmaning, utan vi får också en motivation till varför vi ska jobba med gnäll och klagan. Så att ni inte blir dömda. Det är motivationen. Det första man kan säga om klagandet när man läser Bibeln, det är att det blir väldigt tydligt att klagandet gror och växer när vi som människor liksom tappar perspektiv på tillvaron. Det är då vi börjar gnälla på varann. Det här kapitlet som jag har hämtat versen ur anger minst tre sätt på vilket det sker till vardags. Och som liksom krattar manegen för allt sånt här tråkigt gnällande. Det första är att strax innan den här uppmaningen så har Paulus tagit upp hur farligt en människa lever när hon börjar ta saker i sitt liv, människor och sitt liv överhuvudtaget, liksom för givet. Så här står det. Ni som säger, idag eller imorgon ska vi fara till den eller den staden och stanna där ett år och göra goda affärer. Ni vet inte hur ert liv blir imorgon. Ni är en dimma som syns en kort stund och som sen försvinner. Ni borde säga, om Herren vill och vi får leva och göra det eller det. Slutcitat. Så när det händer att vi börjar ta våra dagar, våra barn, vår församling för givet, så kommer det som ett brev på posten, gnället och klagandet. Alltså när vi inte håller våra liv öppna, utan förhäver oss genom att säga på något sätt sådär att idag eller imorgon ska vi åka till den och den staden och stanna där och göra goda affärer. Som om livet liksom sprang fram ur våra egna händer. När det sker, att vi talar eller tänker så, ja, då förändras faktiskt vår syn på varann. Och så påminner Jakob. Lev därför era liv i en annan anda. Lev era liv i andan av, om Herren vill och vi får leva, ja då möjligen ska vi göra det eller det. Alltså den som tar emot sitt liv varje dag som en oförtjänt gåva, ett tillfälligt lån, får hjälp i just det mottagandet med att inte låta småttigheter liksom förpesta miljön eller atmosfären i våra möten. Fritt översatt då, om man försöker göra vardag av det här, så kanske man kan liksom säga till sin tonåring att han ska dämpa volymen på stereon på minst två sätt. Man kan göra det i den här tråkiga andan som ungefär känns här. Oh, suck. Tänk om jag hade fått ett annat barn, ett lite mer lättfostrat, ett lite mer ljudlöst. Eller så kan man smittas av den här texten idag. Och så kan man istället försöka tänka, tänk att jag har fått ett barn. Det är så många som inte kan få det. Han stämmer förvisso inte överens med bilden av ungarna i lilla huset på prärien. Men han är ändå min unge. Och nu ska jag be honom dämpa. Ja, det kanske kan fungera. Alltså, det är när vi börjar ta varann för givna som så mycket smått blir stort. Det andra som texten hjälper oss med, det är ju att påminna oss om att vi snart ska härifrån allihopa. Och det är faktiskt också en väg till en god miljö oss emellan. Vi är uppsagda till flyttning. Det där rasslande ljudet nere på grusvägen utanför vår grind är inte glassbilen. Det är flyttbilen. Så här säger Jakob, som är drastisk. Han säger, ni är en dimma som syns en kort stund och som sen försvinner. Det är nyttigt att påminna sig om det. Jag har en favorit som jag citerar lite här och där. Han heter Johannes av Korset. Han var mystiker och ledde på 1500-talet i södra Spanien. Och till honom kom det människor, precis sådana som du och jag idag, som hade problem i sina äktenskap, som hade problem med barnuppfostran, som hade hamnat i släktfejder, i ekonomiska fejder. Och så sökte de upp denna andens man för att få råd av honom. Och han lyssnade och lyssnade och lyssnade. Han sa sällan särskilt mycket. Men innan människor som var inblandade i konflikter fick lämna hans rum, så brukade han hejda dem precis när de skulle ta i dörrhandtaget, om det fanns något att gå ut. Och så brukar han säga så här. Och för övrigt, skickar han liksom mer och mer, för övrigt ska vi snart dö. Och sen fick de gå. Ja, suck, så deprimerande. Eller kanske precis tvärtom. Alltså, i den hållningen ligger faktiskt ett uppgraderande av våra dagar. Gnäll och misstro och ovänlighet fick naturligtvis mot den fonden av tillvarons obeständighet plötsligt helt andra proportioner. När man inser, inte bara som en tanke långt bort, utan när man inser, vi har varann faktiskt inte för alltid. Förr eller senare så måste vi skiljas ifrån varann. Så får saker och ting i livet nya perspektiv. Det tredje som sägs i anslutning till de där orden om klagan, det är ju det här ganska svåra uttalandet att domaren står för dörren. Så hur säger man något sånt i dagar som dessa? Alltså, det här perspektivet som vi nästan helt har gjort oss av med i vår tid. Detta att det skulle finnas någon, en instans utanför oss själva som en gång ska pröva våra handlingar. Hur säger man det? Ja, vi, och jag understryker att jag själv är en del av dem, väljer väldigt ofta vägen att vi betonar liksom andra sidor av Gud än denne rättfärdige och rättvise domare. Vi understryker hans långmod, vi understryker hans barmhärtighet och vi understryker hans gränslösa kärlek. Och jag tror att det är som det ska, att det är det liksom som dominerar i det vi talar om. Men jag frågar ändå, är det bara av godo? Så tänk om det finns en poäng med att bevara också den här svåra, väldigt motstridiga bilden av den rättvise domare. En poäng som inte syftar att skrämma oss till ett visst liv, utan som faktiskt syftar till att ge oss kraft in i våra vardagliga möten. Den dagen, säger ju Bibeln, när vi ska möta domaren, så är det inte en blodtörstig och hämndlysten despot vi ska möta. Inte en sån här förnumstig, vad var det jag sa-are som står där. Den dagen ska vi möta Jesus själv. Det är det Bibeln berättar. Smärtornas man. De utstötta och förnedrades försvarare. De missförståddas kamrat. Och den avgörande frågan hos denne Jesus som Bibeln presenterar som den vi ska möta som en rättfärdig domare. Den avgörande frågan hos Jesus tycks vara just detta enkla. Gjorde du vägen lättare eller svårare för dina medvandrare? Det kan vara nyttigt att behålla det perspektivet. Så några allmänna anmärkningar eller funderingar kring klagandet utifrån versen. Det första som är viktigt att säga det är att Bibeln liksom inte har något sånt här generellt avfärdande av klagan. Det finns faktiskt en hel bok som heter Klagovisorna, så man kan inte liksom ta bort det ur livet. Förstår man att klagan i våra liv inte är någonting som med tiden ska växa bort och så ersättas av sån här glad tacksamhet över allting. Så är det inte. Klagan är ett legitimt uttryck när man blir för pressad som människa. Då säger Bibeln, då måste man få klaga. Men det genomgående draget i Bibelns undervisning, när jag läser det i alla fall, är att säga att Bibeln säger, klaga inte på varandra, utan klaga på mig, klaga på Gud. Han tål nämligen det. Att gå till Gud med sin klagovisa och säga, Gud, nu är det så tungt och jag är så pressad, kan vara ett sätt liksom att inte behöva pysa ut den frustrationen på en livskamrat eller en arbetskamrat. Det kan faktiskt vara så. Den andra anmärkningen är att klagandet faktiskt är ett val som jag tror har med liksom blicken eller seendet i livet att göra. Det bygger på att jag väljer att se och uppmärksamma det hos dig liksom som är fel eller orätt, men inte se eller uppmärksamma det som faktiskt är gott och riktigt. I en given situation kan man tilltala och därmed förstärka det som är gott, en ansats, ett motiv, en förmildrande omständighet, eller så kan man liksom tilltala det negativa, det misslyckade, ett felsteg och så vidare. Klagandet bygger oftast på att jag liksom tillskriver misstaget hos en medvandrare. Jag tillskriver det ett syfte. Alltså att det är nog trots allt så att det här skedde med flit. Jag hör mig själv göra det ibland när jag säger, men du håller ju på så här hela tiden. Så finns det en indirekt mening i det som säger att det kanske finns ett syfte. Man kan välja att inte se ett sådant syfte och istället fästa blicken på det positiva, den goda ansatsen, och så växa själv som människa. Och så det tredje, och det är viktigt. Ingen människa blir bättre av klagande. Ingen blir bättre. Det är faktiskt helt fruktlöst att klaga. Det klassiska exemplet, det är väl när vi är ute i trafiken och så är det en äldre herre som byter fil lite oförsiktigt utan att använda sin blinkers. Och så är det ju någon slags nödvändighet så att då är det alltid någon som måste hänga sig på sitt signalhorn och tuta och tuta och tuta åt denne man. Men inte kör han bättre för det. Han kör sämre. Till hans ålder och kanske lite försenade reflexer så måste ju nu också fogas den här osäkerheten som ditt tutande liksom beredde honom. Vad skönt det är att kunna säga, så gör aldrig Gud. Aldrig. Han hänger sig inte på tutan när vi liksom kör oförsiktigt i en fil. Utan Gud går mycket, mycket längre vägar än så i att förstå våra liv. Någon har sagt att man kan inte förändra världen. Man kan bara älska världen. Och det måste väl vara sant också om mötet med varje medmänniska. Att inse, jag kan faktiskt inte förändra dig. Men jag kan älska dig. Och i den kärleken kommer vi båda, du och jag, att växa och förändras. En församling blir inte bättre av att pastorn klagar på dem i sina predikningar. Inte ett skvatt. En pastor växer heller inte eller förbättras som pastor genom att församlingen gnäller på honom. Inte ett skvatt. Men alla parter växer om vi älskar varann. Trots att vi ibland stör oss på varann. Alla parter växer av det. Och så för det fjärde. I sina brev tar Paulus upp att den här kärleken då, den som väljer att inte klaga, den kärleken leder allt som oftast till att vi faktiskt måste lägga oss i varandras liv. Vi måste tillrättavisa varann. Vi måste ibland uttrycka en annan eller motsatt uppfattning som den andra. Och vi måste ibland rätt och slätt ägna oss åt, hur jobbigt det än är, det som vi kallar för fostran eller andlig fostran. Men det är intressant att se att avstå från att klaga på varann är inte samma sak som att avstå till rättavisningar och råd längs vägen eller att blanda oss i varandras liv. Det är inte samma sak. Det finns ett spännande samband där i stort sett alla texter i Bibeln som rör just vid detta, att vi ibland måste blanda oss i varandras liv, prata om saker. Allt kan inte bara rulla på hela tiden. Vi måste varna ibland, tillrättavisa ibland. Så finns det en slags krok i varje sån text som har att göra med att då är det helt avgörande enligt Bibeln att jag själv, när jag ska påpeka något i ditt liv, att jag själv har väldigt, väldigt nära till nåden eller barmhärtigheten. Det finns ett sånt mönster i stort sett i alla texter, att det finns en tydlig koppling till att då måste människor som alltid leva väldigt nära Jesu försoningsverk. Alla behöver vi liksom nåd. Titus brev är ett utmärkt exempel på vad jag försöker säga, på det här mönstret. Titus är, när brevet skrivs av Paulus, så är Titus kvarlämnad på Kreta för att han där ska bygga en trons gemenskap. Och kretenserna beskrivs av Paulus när han ger liksom Titus lite instruktioner om hur han ska uppträda där i Paulus frånvaro. Så beskrivs de här kretenserna som minst sagt bångstyriga. Paulus har mycket starkare ord än så. Och så uppmanar han Titus och säger att om du ska älska de här kretenserna så kan du inte bara backa hela tiden och säga att jag anklagar ingen, jag har inga synpunkter. Ni lever som ni vill och jag lever som jag vill. Nej, han säger faktiskt, några av dem måste du tysta munnen på, säger han. De och de måste du vederlägga med all kraft. Andra, för dem ska du tala om vad den sunda läran kräver. Och ytterligare några ska du förmana och undervisa. Och du ska göra det, står det, med kraft, alltså tydligt. Och så mitt i detta, efter en lång uppräkning av vad man kan anse vara anständigt och inte anständigt, riktigt och oriktigt, så känns det i texten, det är åtminstone min tolkning, så känns det plötsligt i texten som Paulus tittar på sitt eget brev. Och så får jag för mig att han tänker så här. Alltså det här är alldeles för tungt. Jag kan inte skicka detta brev med alla de här liksom moralkoderna. Det går inte. Och då plötsligt utbrister han mitt i det där brevet och lyssna. Han har offrat sig själv för oss. För att friköpa oss från alla synder och göra oss rena så att vi blir hans eget folk. Uppfyllt av iver att göra vad som är gott. Så ska du tala, uppmuntra och tillrättavisa med allt eftertryck. Låt ingen se ner på dig. Ser du kopplingen? Alltså de här vardagssituationerna som handlade om att de såg olika på saker kastas plötsligt in i ett helt nytt ljus när Paulus liksom kommer på att när vi möts så ska vi göra det i den här liksom bilden av att vi alla är i detta oerhörda verk. Att Kristus har dött för oss och köpt oss, förlåtit oss vår synd och att det också ska prägla våra möten. Så ska du tala. Med hjärtat fyllt av ödmjukhet och tacksamhet inför den nåd som vederfarits dig och med blicken fäst på Jesu offer. Så ska du tala, så ska du uppmuntra och så ska du tillrättavisa. Alltså i den andan. Och det där är viktigt. Att vara en människa som har Jesu verk, hans död, hans uppståndelse, hans frälsning för sina ögon gör oss inte till såna här världsfrånvända mesar som bara släpper allt. Att ha Jesus för ögonen leder dig faktiskt som vuxen människa till en hållning som dina tonåringar kan tacka Gud för. Motbilden till den klagande hållningen till sist, den som inte förändrar någonting i våra liv, det måste vara Romarbrevets undervisning på den här punkten. Och jag läser: godta därför varandra så som Kristus har godtagit er till Guds ära. Vilken fantastisk vers. Godta varann. Så som Kristus har godtagit er till Guds ära. Här rör vi oss med krafter som kan förändra och förvandla en människas liv, till och med ditt och mitt. I den förra översättningen, 1917 års översättning, så uttrycks det här på ett lite annorlunda sätt. Där står det så här: därför må den ene av er vänligt upptaga den andre, så som Kristus till Guds ära har upptagit er. Ett underbart uttryck om mänsklig gemenskap. Uppta varann. Är inte det ett väldigt starkt ord? Och är inte det också väldigt nära vår längtan i våra möten? Att få komma till någon som liksom gör mig och allt det jag sliter med till sin värld. Som försöker, åtminstone försöker se saker ur mitt perspektiv. Försöker förstå. Och som gör sig besväret att ta in det jag som människa kämpar med. Uppta varann. Och så det där viktiga tillägget: gör det med vänlighet. Och vad jag gillar det. Vänligheten är underskattad i vår tid. Vänlighet är egentligen människosyn eller etik i praktiken. Tänk på gubben med hatt igen. När vi hänger oss på tutan. Tänk vad lite vänlighet kunde ha gjort. En hand istället som säger: det är lugnt, jag har hela dagen på mig. Kör du. Av det hade han faktiskt blivit en bättre bilförare. Resonemanget där det där är hämtat, att vi ska godta varann, det är ju handlar om situationer där vi faktiskt har lite olika synsätt på saker. Exempelvis i livsstilsfrågor. Alltså där Bibeln talar, men talar med små bokstäver. Det är det handlar om. Där menar Paulus, som är författare till Romarbrevet också, att det är de svaga, alltså som kämpar med saker, det är de som har förkörsrätt, och det är de starka som har väjningsplikt. Och där finns några sättningar som översatt till vardagsliv skulle göra stor skillnad, inte bara i kyrkan utan i samhället i stort. Där skriver Paulus att vår uppgift är att hjälpa de svaga med deras bördor. Att inte tänka på oss själva, utan var och en tänka på vår nästa, skriver han, på vad som är gott och bygger upp. På vad som är gott och bygger upp. Märk hur liksom fokus i hela den här situationen, som skulle kunna växa till ett gräl av klagande, när vi säger att du ser fel på det här, du tänker fel, du gör fel, så plötsligt så hamnar det här i en slags fokusförflyttning när jag inser att detta handlar ytterst inte om min rätt i livet. Det här handlar om den andre, hur jag ska hjälpa honom så mycket det bara går. Och även här kroken till, inte till etikettsregler för att vår gemenskap ska bli så trevlig som möjligt, utan till Kristus själv. Vers 3 i det 15 kapitlet av Romarbrevet säger: Kristus tänkte inte på sig själv. Kristus tänkte inte på sig själv. Så, vad gör man då när tröttheten river igen och tålamodet är precis på upphällningen? Och så ligger det slängda kläder över hela huset igen. Och Jakobs råd, som jag uppfattar det i alla fall, och det här måste vi öva på, det tar säkert ett helt liv. Jakobs råd i de lägena där klagandet är på väg att överföras till den andra, det är att för några mikrosekunder byta bild i sitt sinne. Se att vi inte står ensamma i våra konflikter, i vår trötthet, utan att det var för allt detta Jesus kom. För allt detta. Han kom till alla oss som vet att vi brister, som vet att vi förgår oss och som vet att vi felar, men som faktiskt har det gemensamt att vi vill vidare. En dag, och det vet många av er, så kan vi vara där när vi står inför tronen. Att vi fort kan ryckas ur livet. Då är inte det enda eller dominerande budskapet när man läser Bibeln att då ska du som människa vägas och mätas och granskas. Den domare vi ska möta den dagen, det är den Kristus om vilken Paulus säger: han tänkte inte på sig själv. Och en sak kan du med säkerhet veta: Jesus kommer inte att klaga på dig. Han kommer inte göra det. Han valde, hela Bibeln berättar, att han valde en helt annan väg. Hans kärlek krävde att han gick en annan väg. Han dog för dig. Han tog all din synd, alla dina tillkortakommanden på sig i sin egen kropp. Och så står det faktiskt uttryckligen: för att ingen av oss ska bli dömda. Det är något av det som ligger bakom vardagsanmärkningen. Klaga inte på varandra. Vi ber. Ja, Herre Jesus, mana fram bilden den här förmiddagen av dig som den rättfärdige och upphöjde, men också den som har gått genom alla skikt ner i våra liv. och som vill hjälpa oss att leva inifrån ett riktigt liv, ett sant liv. Och Herre, jag ber att texterna den här dagen, bibelorden den här dagen, ska ge oss kraft när vi kommer hem den här eftermiddagen och den vecka som kommer. Kraft att se att du är med oss också i de här vardagliga ögonblicken när vi tycker att vi ibland spårar ur. Hjälp oss. Amen.